Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vill minnas då att han kom med 4 eller 5 personer från häktet då, vad jag förstår.
Vid 3:30 den 9 maj 2017 anländer Ali till Sankt Görans sjukhus. Det var dagen innan, den 8 maj, som Ali för första gången under hans 20 dagar långa häktesvistelse fick tillsyn av en av sjuksköterskorna på häktet. Då genom att sjuksköterskan tittade till honom genom luckan i cellen. Han bedömde då att Ali var i behov av läkarvård. Men det dröjer alltså ett dygn innan Ali faktiskt transporteras från häktet till Sankt Görans sjukhus. Väl där blir Ali omhändertagen av läkaren Lars.
Så det började väl med att två av mina överläkare läste igenom det här vårdintyget. Och så var det lite diskussion. Det var tänkt att en av överläkarna skulle träffa patienten egentligen. Mm. Så hon läste igenom vårdintyget och gick och läste på om patienten. Mm. Sen kom hon tillbaka efter ett tag och sa till mig då att nej, men den här patienten verkar ha en historik av psykossjukdom. Och du får ta den här patienten, det här behöver inte jag ta som överläkare.
Man gör en missbedömning om att det bara är Alis tidigare historik av psykisk ohälsa som ligger till grund för tillståndet han är i nu.
Ja, jag vill minnas att jag förklarade situationen för patienten. Han gav en ganska tydlig blickkontakt med mig, mötte min blick så att säga. Men var helt tyst, svarade inte på någon av mina frågor. Och jag lyckades väl lyssna på hans hjärta och lungor. Och där kunde jag inte uppfatta något tydligt avvikande. Och min sjuksköterska hade väldigt svårt att få till en blodtrycksmätning på honom. Mm. Vi fick helt enkelt inte till den undersökningen.
Nej.
Och som vi tolkade situationen så berodde det på att han var så var orolig då och inte medverkade.
Det är inte oro som ligger till grund till varför de inte kan ta blodtrycket på Ali. Det läkaren inte vet vid det här laget är att Ali gått ner nära 25 kilo på de 3 veckor han har suttit häktad. Det är en kraftig viktnedgång som lett till stora påfrestningar på Alis organ. Hela hans kropp håller på att ge upp.
Jag tror även vi försökte ta... Jag tänkte att de möjligen skulle vara drabbade av någon infektion eller någonting sånt. Mm. Så jag tänkte att vi kunde ta en temperatur. Och den visade... Han hade inte temp, han hade något... Det var något väldigt avvikande värde.
Fick ni något resultat på temp?
Ja, jag vet inte det. Det minns jag inte faktiskt.
Alis kroppstemperatur uppmättes på sjukhuset till 34 grader. När Lars visar upp det resultatet för sin överläkare anser hon att det måste röra sig om ett felvärde.
Och då sa hon att men det här kan inte stämma, det här är ett felvärde.
Varför tror du att det var ett felvärde?
Vi var väl av den uppfattningen att han inte var allvarligt kroppsligt sjuk helt enkelt. Det fanns inte riktigt med i vår bedömning där. Jag litar ju på mina överläkare också. Det var hon som tog det beslutet.
När kroppstemperaturen sjunker under 35 grader drabbas man av så kallad hypotermi, nedkylning. Och det är mycket allvarligt. Blodkärlen i huden drar ihop sig. Man skakar och frossar okontrollerat. Blodtrycket sjunker och pulsen och andetagen minskar. Hjärtat kan få allvarliga rytmrubbningar, som till exempel hjärtflimmer, som i sin tur leder till att hjärtat slutar att pumpa ut blod. Lars letar i Alis journaler efter tidigare sjukdomar som kan spela in i hans nuvarande mående, men hittar inget.
Och då tyckte min överläkare att det här var en ung frisk man som led av en psykos, och eventuellt fortsatta undersökningar kunde man göra då på den avdelning han skulle få komma till.
Ali remitteras till Danderyds sjukhus med motiveringen att han behöver psykiatrisk vård. På vägen dit stänger Alis kropp ner. Pulsen minskar, han slutar andas och slutligen stannar även hjärtat.
Jag skulle önska att jag kunde undersöka patienten noggrannare.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om dödsfallet i Sollentuna häktet. Mitt namn är Nils Bergman.
Just vad det här fallet faktiskt handlar om. Jag har forskat och disputerat på biokemiska analyser av ögonvätska.
Och vad? Förlåt, biokemiska analyser av?
Av ögonvätska.
Till en början förstår man inte varför Ali avled i transportbilen. Dödsorsaken förblir ett mysterium fram till det att rättsläkaren Britta Silg undersöker Alis kropp. Och att det blir just Britta Silg som tilldelas som rättsläkare i just det här fallet visar sig ha sina fördelar. För hon har åren innan disputerat i biokemiska analyser av ögonvätska. Blodprover tas alltid på en avliden. Men sådana prover påvisar främst om det finns spår av alkoholer, läkemedel eller narkotika i blodet. Det är svårare att genom ett blodprov från en avliden få grepp om andra värden, såsom socker, natrium och kalium, eftersom att blodets celler hos en avliden brutits ned. Och de cellerna innehåller alla de här ämnena, och de har då redan läckt ut i blodet. Så rättsläkaren Britta har forskat i vad man istället kan utröna av ögonvätskan hos en avliden. Det är en isolerad vätska, skyddad från bakterier och som nästan inte innehåller några celler alls. Så för Britta Silg blir det ett naturligt första steg att ta just ett sånt här prov på Alis ögonvätska.
Så att jag tog den här ögonvätskan och tänkte mig, ja, men det är väl bra att ta, för se, han kanske har fått någon akut diabetes eller sockersjuka och sånt där som kan arta sig på det här sättet. Så att det var egentligen framförallt blodsockret jag var intresserad av, så att när jag analyserade det här provet. Men då fick jag som svar då att blodsockret var normalt, men det var väldigt, väldigt höga saltvärden, alltså det här natrium och klorid som ju är, ja, kroppens saltbalans väldigt, väldigt förhöjd. Så det kom ju som en ganska stor överraskning. Och först så trodde jag att det här var ett felvärde. Det är fel på maskinen eller det är fel på provtagningen. Så att vi tog ju om det här provet och fick samma svar.
Alis kropps saltbalans visar sig vara fullständigt ur spel, med ett värde så högt att Britta tycker att det påvisar uttorkning. Men att någon dör av uttorkning i ett land som Sverige är så extremt ovanligt, så även Britta har svårt att få ihop hur det i sådana fall skulle ha gått till.
Så jag tog ju även prov på till exempel binjurarna och hypofysen och bara lite brett sådär, just för att vara säker på att man hittar rätt till slut.
Om det är uttorkning rör sig om, så skulle det innebära att Alis njurar stängt ner sig, eftersom de behöver ett ständigt genomflöde av vätska och blod för att fungera. Om njurarna slutar fungera så drabbas man av njursvikt, Och det yttrar sig då efter några dagar med att det börjar läcka ut urinämne i blodet. Britta ser att ureavärdet, alltså mängden urin i blodet, i Alis kropp också är väldigt högt. Samtidigt har hon också fått viss bakgrundsinformation om Alis sista veckor i livet, som bidrar till att hon också kan börja lägga ett pussel kring vad det är som kan ha hänt.
Det här pusslet, alltså tillsammans med bakgrundsinformationen och de biokemiska analyserna och naturligtvis avsaknad av andra dödsorsaker. Alltså han har inte fått skallen inslagen eller något sånt där, utan det fanns liksom inga andra skador på kroppen som kunde förklara dödsfallet eller andra sjukliga förändringar. Han hade ett friskt hjärta och ja, inga andra egentligen avvikelser på obduktionen.
Så slutsatsen blev då, din slutsats angående dödsorsaken, den blev då att?
Att han har dött av en grav dehydrering, alltså en uttorkning.
Ja.
Den annars fysiskt friska Ali dör alltså 23 år gammal av grav uttorkning. Det här är en mycket ovanlig dödsorsak och åklagaren Fredrik Ingblad vill veta mer om vad som händer med kroppen när den utsätts för uttorkning.
Vad är det på då? På vilket sätt slutar kroppen fungera? Vad är det man dör av? Vad slutar?
Ja, till slut det blir ju någon slags multiorgansvikt. Till exempel njurarna, som sagt, man drabbas ju av en grav njursvikt. Det läcker ut urinämne som är giftigt, läcker ut i blodet. Sen själva vätskebristen gör ju att cellerna krymper. Mm. Eftersom saltet drar ju ut vätskan från cellerna. Så att hjärncellerna krymper och alla kroppens celler krymper. Kroppen kan inte fungera. Det finns inte tillräckligt med... Alltså blodet blir så tjockt på något sätt. Så att det kan inte pumpa runt. Det var ju därför också de försökte ju mäta ett blodtryck och de fick ju inget blodtryck.
Nej.
Och hjärtat kan ju inte fungera på det sättet. Så att vad man till slut dör av är ju svårt att säga, men det blir väl alla organ och celler.
För det som under transporten och vad som framgår av journalanteckningar så fick han hjärtstopp. Är det liksom en slutpunkt?
Det slutar ju alltid, alltså alla dödsfall slutar ju med hjärtstopp.
Okay.
Så det är ju svårt att säga.
Det är så man ser det, liksom, så att säga. Det är så man märker det. Mm. Har du hittat något spår av någon annan förklaring?
Nej.
Till av värdena än uttorkning?
Nej.
För att komma upp i de höga värdena som Britta uppmätter i Alis kropp så måste det röra sig om en långvarig process. Det kan inte röra sig om bara några dagar, utan Alis kropp måste ha legat back med näring och vätska längre än så.
Hur mycket vatten kan man liksom ha fått i sig per dag eller mat, men att ändå bli så här uttorkad? Förstår du min fråga?
Mm.
Så kan man dricka lite varje dag och ändå bli så här uttorkad?
Det tror jag ändå han måste ha gjort, för att om man ändå satt 18 dagar i den här cellen så kan det ju inte ha varit så att han inte har druckit en enda droppe, för att så länge klarar han sig ju inte utan vatten.
Ali kan alltså inte ha klarat sig så länge som han satt i sin cell helt utan vatten. Och kriminalvårdarna har också vittnat om att de såg Ali dricka 2 muggar vatten och äta några skedar yoghurt. Men det är ändå svårt att ta in hur en person medvetet kan avhålla sig från vätska, eftersom törsten, alltså vätskebehovet, är så grundläggande hos människor och så oerhört starkt.
Så att, det är svårt att motstå att dricka vatten. Så att har man tillgång till vatten så klarar man inte det att bara sluta dricka. Det är därför vi ser ju inte, folk tar inte livet av sig på det sättet. Att nu slutar jag dricka så att jag dör. Det är ingen som klarar det. Så det är därför vi ser det ju väldigt sällan också. Det är därför det var lite speciellt fall för oss att få också.
Fortsätt.
Men det blir ju lite speciella omständigheter hos en person som inte är psykiskt intakt. Som i det här fallet när man då misstänker att den här mannen har drabbats av en psykos, så kanske man inte upplever känslor av törst eller obehag eller hunger eller smärta på det sättet. Och det finns ju flera andra fallstudier som jag har hittat som visar det.
Att avhålla sig från vätska är alltså extremt svårt. Och att misstänka att Alis psykiska mående spelat stor roll i det hela ligger därför nära till hands.
Vad är det man, om man då har varit så här, och du sa någon gång gravt uttorkad, du säger gravt uttorkad. Alltså oerhört uttorkad, eller hur ska man... Ja, det är ju samma sak.
Men mer uttorkad än så bild. Kan man inte bli.
Nej.
Alltså det är så högt värde, vi har aldrig någonsin mätt upp ett sånt högt värde.
Okej.
Okay. Och jag tror inte de på akutmottagningen någonsin har mätt upp ett sånt högt värde heller.
Nej.
Alltså egentligen, det är inte förenligt med liv att ha ett sånt högt natriumvärde.
Okej.
Att Ali avled till följd av uttorkning bara ett par timmar efter att läkaren Lars tog emot Ali är något som inte bör kunna hända. Och Lars har själv svårt att begripa hur detta kunde ske.
Kommentar till det, så att säga, hur är du överraskad eller är det
som läkare? Liksom, mycket överraskad, måste jag säga.
Ja, varför det då?
Jag har grubblat jättemycket på det här senare förstås.
Ja.
Men som jag kände då när jag träffade patienten så var jag väldigt klar över att det här var en psykiatriskt mycket sjuk patient.
Ja.
Och utifrån informationen som jag hittade i journalen så fick jag bilden av att det här var en ung, frisk man.
Mm.
Och från läkarna som hade kontakt med patienten och insyn i patientens situation hade ju skickat patienten till oss för att de bedömde patienten som en psykiatrisk patient.
Ja, jag förstår.
Så att han senare avled i en sån tillstånd som det förvånade mig.
Hur är det då möjligt att den här situationen uppstod överhuvudtaget? Hur kommer det sig att Ali inte undersöktes av sjuksköterskor under hans 3 veckor långa vistelse i häktet? Någonstans har det brustit rejält. Och någonting som är ständigt återkommande under förhören med häktespersonalen är morgonmötena. Samtliga av kriminalvårdarna är fast övertygade om att de faktiskt lyfte problematiken kring Alis mående under dessa morgonmöten. Vi hör kriminalvårdaren Micke.
Jag hade ju både larmchefer och vakthavande befäl som återkopplade till mig att de själv hade tagit upp det med Johan och dessutom vidarebefordrat en del av information på de morgonmöten som ledningen sitter i varje dag.
Ja. Och det här avdelningsmorgonsmötet, är det något möte du är med på eller?
Ja, vi försöker vara med i så stor utsträckning allihopa, men det är ju beroende på hur arbetet ser ut. Men, ja.
Vet du om det togs upp även vid något sådant eller några sådana möten?
Hans mående eller hans situation?
Vad som egentligen? Du får berätta det du minns.
Så som jag minns det, de gånger man hade möjlighet att vara med, men även det som var återkopplat ifrån mina kollegor, så tror jag inte det gick en dag utan att Ali var med på ett morgonmöte.
Nej, att ni diskuterade. Och ur vilket perspektiv diskuterades det på morgonmötena? Alltså man kan ju se det som 2 saker. En arbetsmiljöfråga för er arbetsplats och Alis person, hans mående.
Jag tror att det var både och.
Okej.
Okay. Det var så fick jag, de gånger jag var med överhuvudtaget så var det både och.
Ja.
Både ur ett arbetsmiljöperspektiv men även hur Ali mådde.
Och när det gällde då hur Ali mådde, vad var det specifikt som togs upp då? Kommer du ihåg det? Du har ju nämnt några saker.
Men... Ja, att vi inte ansåg att vi var kapabla att handskas med Ali och att han inte hörde hemma inom kriminalvården.
Ja, utan hörde hemma i?
Psyket.
Okej, okay. Togs det upp på morgonmötena?
Ja.
Vi tar det på alla morgonmöten.
Ja.
Morgonmötena på avdelning 5 hålls alltså varje morgon. Oftast deltar både kriminalvårdare, sjuksköterskor och avdelningschefen Johan. Men beroende på personalens olika scheman så är det inte alltid så att alla jobbar morgontider. Men det ska under varje morgonmöte upprättas daganteckningar, så även de som inte deltagit ska kunna ta del av vad som sagts. Kriminalvårdaren Romeo vittnar om att situationen kring Ali diskuterades varje gång han deltog i ett morgonmöte.
Och vad nämndes på de här morgonmötena angående Ali? Vad togs upp angående Ali?
Att hans tillstånd blir sämre och sämre.
Ja.
Och att vi börjar... våra rutiner som vi har på häktet inte håller längre.
Och Romeo framhäver att han inte var ensam bland kriminalvårdarna om att lyfta den här problematiken.
Det blir en grej som varenda person som då ska jobba i korridoren uppger att det är ett problem här.
Vi tog ut det på morgonmötet.
Ja.
Vi hör kriminalvårdaren Sandra.
Och vad sades då på morgonmötet?
Vi ville ju veta vad som skulle ske.
Mm.
Hur länge det ska pågå.
Ja.
För att det var uttömning både för oss och för honom.
Ja. Och hur, när började ni ta upp det här på morgonmötet? Hur lång tid
jag
hade det gått?
Jag tror det tog upp ofta varje morgonmöte.
Okej.
Okay. För det är ofta när vi har någon typ av uppställning ska inte sitta så många dagar.
Nej. Och vilken information lämnades på de morgonmötena då när du var med?
Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det var så här, hur länge ska det pågå det här?
Ja.
Ja, så vi har ju varje dag har vi morgonmöten.
Kriminalvården Tina, som även hon deltar vid flera morgonmöten, vittnar om att man tidigt började diskutera Alis mående och att det därefter blev mer och mer frekvent.
Från mitten där och framåt så lyftes det ju i princip konstant.
Mm. Tog man upp någonting med vätska, med dricka, vatten?
Ja, man lyfte att man inte visste om han åt eller drack. Just för att, som sagt, vi har inte möjlighet att kontrollera honom dygnet runt.
Nej.
Så då vet man inte heller, eftersom det var så mycket som hamnade på väggarna och på golvet, så var det svårt att avgöra vad han faktiskt åt han, drack han.
Ja.
Tina är övertygad om att kriminalvårdsinspektören och avdelningschefen Johan, som deltog i flera av morgonmötena, också fick den här informationen. Men ingenting hände, menar hon.
Vi fick ju liksom ingen återkoppling på vad vi skulle, eller hur vi skulle hantera, eller om det någon, eller liksom om det hände någonting. Eller.
Vi har ju morgonmöten när sjukvården är med, och där finns också avdelningschefen och berörd dagspersonal med.
Kriminalvården Fred menar att problematiken kring Ali togs upp på morgonmötena redan från dag ett. Fred vill minnas att han också pratade direkt med sjuksköterskor om Alis mående.
Att det måste göras en medicinsk bedömning.
Ja.
Och där kan man ju då kanske tycka som jag att det kanske kunde hanteras bättre därifrån.
Och på vilket, från sjukvården?
Ja.
Berätta, vad tycker du skulle gjorts bättre från sjukvården?
Jag tycker att det var ganska uppenbart för sjukvården, som är de som har kunskaper om sånt här. Vi andra som är kriminalvårdare har inte samma kunskap och kompetens och erfarenhet att bedöma hur allvarligt ett sånt här beteende är. Men det har sjukvården.
Mm.
De borde ha agerat tidigare i den här frågan. Det är min personliga åsikt.
Ja. Vilka, är du säker på att sjukvården har fått den här informationen?
Jag vet att sjukvården har varit närvarande vid morgonmöten. Ja, det vet jag. Sen kan jag inte minnas exakt vad som sades.
Nej.
Men jag vet att de har varit med, så där råder inget tvekan. Och att de inte skulle ha känt till det här, det kan jag säga, det är omöjligt.
Ja. Hur får ni sjukvårdspersonal reda på att någon behöver vård?
Ni kanske känner till att vi gör bedömning på varje ny klient som kommer. Och sen de här morgonmötena får vi höra muntligt av personalen om de har hört att någon klient behöver, eller de sett själva.
Ja.
Annars klienterna skriver själva på en lapp som kallas sista lapp.
Ja.
På Sollentuna häktets avdelning 5 arbetade 7 sjuksköterskor under tiden Ali befann sig där. Sjuksköterskornas samordnare, Mirjana, ansvarar för bland annat scheman och planering av rutiner och arbetsfördelning. Åklagaren Fredrik Ingblad frågar Mirjana hur rutinerna ser ut för sjuksköterskorna om de nås av informationen om att en intagen mår sämre och sämre.
Vi får information, det är oftast det här morgonmötena vi går på. Så får vi information, så brukar vi anteckna och fråga, ska vi kolla? Oftast säger de ja.
Mm.
Så går vi och läser journal och tittar lite, har vi träffat klienten och är det något, ska vi boka? Sen går vi och träffar, bokar kanske till doktorn nästa dag. Men vi brukar gå och träffa.
Rutinen är alltså att man agerar direkt och går och tittar till den intagna i fråga. Men som samordnare är Mirjana inte själv ute och gör sjukvårdskontroller. Däremot för hon kontinuerlig kommunikation med samtliga sjuksköterskor på avdelningen. Och Mirjana har aldrig hört att Ali nämnts överhuvudtaget.
Kommer du ihåg en klient som satt på plan 5 då i april och till den 9 maj som heter Ali?
Tyvärr har jag aldrig hört talas om honom.
Du har aldrig hört talas om honom? Träffade du honom någon gång då?
Nej.
Vet du, och du var nästan svaret på det, men jag ställer frågan för sakens skull ändå. Vet du, Har ni bland sjukvårdspersonalen haft någon diskussion under hans häktestid om Ali?
Nej.
Nej. Mm. Är sjukvårdspersonalen med på morgonmötena, varje morgonmöte?
Ja, det är väl.
En av sjuksköterskorna på plats, Charlotta, minns att hon deltog vid några av de morgonmöten som hölls under tiden Ali satt isolerad på avdelning 5. Men inte heller hon har någon minnesbild över att Ali nämnts.
Från, på de här morgonmötena som du då har varit på, några i vart fall tror du, har du då fått någon information om Ali som du tyckte att du skulle agera på?
Inte vad jag minns.
Nej. Om du hade fått det, hade det funnits någon anteckning om det i så fall, tror du?
Ja, om det hade varit något allvarligt och relevant så absolut.
Mm. Har du fått någon information om Ali, och nu pratar vi inte om efter det tragiska hände, utan under tiden han satt. Fick du någon information från någon, oavsett vem, om Ali?
Inte vad jag minns.
Nej. Kriminalvårdspersonalen har hörts och har berättat om att problemet, då, om man får säga så, med Ali, hur han mådde, hans psykiska mående och andra saker, togs upp på de här morgonmötena. Mm. Och sjukvårdspersonal var med.
Mm.
Har du någon förklaring till det? Varför inte du då har fått den informationen?
Nej, det har ingen förklaring till.
Nej, jag har haft plan 5 har jag sannolikt varit med på ett morgonmöte, ja.
Ja.
Det uppstår ett mysterium när det visar sig att sjuksköterskornas vittnesmål står i bjärt kontrast till kriminalvårdarnas. Vi hör sjuksköterskan Madeleine.
Har du på något av de här morgonmötena fått någon information om Ali?
Nej.
Nej. Har ni bland sjuksköterskorna diskuterat Ali?
Nej, inte vad jag minns.
Nej. Har ni diskuterat den medintagne på plan 5 som satt under samma period ungefär?
Ja, det vill jag minnas.
Okej.
Ingen av sjuksköterskorna tycks minnas någonting om Ali. De minns inte att han ens nämnts, och det har definitivt inte framkommit någon information om att hans hälsotillstånd skulle vara allvarlig. Däremot minns sjuksköterskorna den så kallade medintagne. Alltså den stökiga och utåtagerande klienten som kriminalvårdarna menar att Ali tog efter och triggades av. Honom pratades det ofta om, både i personalrummen och under morgonmötena.
Det diskuterades väl att han var stökig, som man använder ordet, inom kriminalvården, och att han inte verkade må bra, att han behövde träffa en psykiatriker, om jag vill minnas rätt.
Ja.
Den medintagningen fick alltså träffa psykiatriker, och Madeleine minns att hon var med och tog den kontakten. Men hon minns ingenting alls om Ali.
Kommer du ihåg Ali?
Jag har inte träffat honom.
Du har inte träffat honom, nej.
Inte heller sjuksköterskan Marika, som också arbetade på avdelningen och också deltog under flera av morgonmötena, har något minne av Ali.
Har du hört talas om honom under den här perioden då han satt på häktet?
Nej.
Kände du till Ali överhuvudtaget?
Nej.
Har någon berättat för dig om honom på något sätt? I korridoren eller någonstans? Och det är du säker på?
Jag är säker på det.
Och det blir, då vet jag svaret på den frågan jag ställer ändå. Har du varit med på något morgonmöte där det har sagts någonting om Ali?
Nej.
Har du varit med på något morgonmöte på avdelning 5 där det sagts någonting om någon annan intagen än Ali?
Den tidperioden eller?
Ja, den tidsperioden. Slutet av april, början av maj. 2017.
Ja, ja, det tror jag att det var en som satt bredvid så att som pratades ganska mycket.
Vad sa du?
Det var en annan intagen som pratades ganska mycket.
Okej, under den här perioden.
Mm.
Ja. Och du blandade inte ihop det med att det kan vara Ali som du pratades om? Är du säker på att det var en andra eller var det båda två? Eller?
Nej, det var den andra.
Okej. För det är jätteviktigt att du verkligen försöker minnas vad du, om du har hört någonting om Ali.
Mm.
Och det är liksom oavsett om du så här efterhand skulle tycka att du borde ha gjort någonting annat eller att du har hört någonting och borde reagerat på det. Mm. Utan det enda viktiga, nu när du sitter och pratar under red, är att allt kommer fram, oavsett om det är bra eller dåligt för dig, så att säga.
Mm. Mm.
Har du hört någonting om Ali under den här perioden han satt inne på häktet?
Nej, jag har inte gjort det. Och det känns jättekonstigt att hur man kan ha missat det. Att jag inte hört någonting.
Och varför känns det konstigt att de missat det, inte hört någonting?
Därför att om det är någon klient som mår dåligt och är där så pratar man ju om.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Att ingen av sjuksköterskorna har hört talas om Ali förbryllar åklagaren och har varit ett svårutrett frågetecken under hela förundersökningen. Samordnaren, Mirjana, menar att det finns tydligare rutiner för sjukvårdspersonalen när det kommer till att identifiera och följa upp intagnas sjukvårdsbehov. Informationen ska komma till sköterskorna under morgonmötena och man ska sedan ta beslut och agera ut efter det.
På avdelning 50, vi har hört ett antal kriminalvårdare. De säger att sjukvården oftast har varit med på morgonmötet och då fått information om Ali. De kommer inte ihåg, det är lite oklart vem som satt med av sjukvårdspersonalen på mötet. Men alla kriminalvårdare i stort sett säger det. Mm. Att sjukvårdspersonal satt med vid de flesta möten där Ali diskuterades. Så min fråga är, vet du, var det någon av sjukvårdspersonalen som oftare hade plan 5? Och i så fall vem? Eller var det liksom fördelat jämnt? Minns du vem som hade avdelning 5 helt enkelt? Det blir min fråga.
Jag minns lite för att när du frågade var det som poliserna frågade. Ja. Därför vet jag att jag hade kollat lite schema. Mm. Vi har planering och jag vet att det har varit flera sköterskor kanske, så det är en dag har i princip alla. Jag tror inte jag själv varit, och kanske någon med 2-3 har varit kanske en dag eller två, men annars en av dem har varit mest. Mm.
I sitt schema ser Mirjana att Jens är den sjuksköterska som ska ha tillbringat mest tid på just avdelning 5. Och då även deltagit på flest morgonmöten.
Och hur länge hade du varit sjuksköterska på häktet Sollentuna?
Cirka 3 år.
Okej, och dessförinnan berätta lite om din bakgrund yrkesmässigt.
Jag har arbetat inom sjukvården, akutsjukvården inom 42 år. Mm. Ambulansen 32 år som ambulanssjuksköterska.
Ali, känner du till honom, den intagne som var då satt på häktet april-maj 2017?
Ja, nu har jag ju lärt mig att han heter det, men det var ingenting som jag minns från den tiden.
Men du vet vem jag pratar om?
Absolut.
Sjuksköterskan är idag väl införstådd vem Ali är, på grund av det som senare hände honom. Men under den period Ali befann sig på Sollentuna häktets avdelning 5 hörde han aldrig Alis namn nämnas.
De här morgonmötena som är på avdelningen,
ja.
Känner du till igen det, morgonmöten? Är sjukvårdspersonal med på morgonmötena?
Ja.
Ja. Vet du om du under den här perioden 21 april till den 9 maj egentligen 2017 var med på några morgonmöten på plan 5?
Det var jag säkert, men jag kan inte uppge några datum.
Nej, men det var du säkert.
Det tror jag.
Vet du om du fick någon information om Ali på de här mötena?
Inte vad jag kan minnas.
Nej. För det är en del kriminalvårdare som säger att de tog upp det här på mötena. Okay. Att Ali mådde dåligt, mat och vätska, etc. etc. Försök minnas. Har du hört någonting eller någon uppgift, hur du än har tolkat den, men har hört någonting om Ali, att det diskuteras?
Nej, därför att när jag hör något sånt så vidtar jag åtgärder, och det har jag inte gjort. Alltså, jag har inte visst om det.
Första gången han stöter på Ali är den 8 maj, dagen innan Ali avlider till följd av grav uttorkning. Jens blir stoppad av en kriminalvårdare som sedan visar sig vara larmchefen Reskar, som ber honom titta till Ali. Han går då till Alis cell och tittar för första gången till honom, genom luckan i celldörren.
Och vad såg du?
Jag såg en kille som satt upp och tittade på mig. Såg inte somatiskt påverkad ut. Nej. Men såg heller inte ut att må särskilt bra ur psykiatriskt hänseende.
Nej.
Denna okulära kontroll, alltså att han bara tittar till honom genom luckan i dörren, leder honom till bedömningen att Ali inte tycks vara somatiskt, alltså fysiskt sjuk, men att han verkar må psykiskt dåligt.
Och jag fick inget svar och tänkte att då kontaktade jag psykiatriker, vilket jag gjorde omedelbart.
Och vad hände sen? Den dagen?
Den dagen hände ingenting mer den dagen.
Nej.
Mer än sedvanliga arbetsuppgifter.
Nej. Tittade du till honom någon gång ytterligare?
Svar nej.
Nej. Fick du någon återkoppling från någon på avdelningen angående Ali efter att du hade hälsat på honom?
Nej.
Nej.
Sjuksköterskan utför inte någon kroppslig kontroll på Ali vid det här tillfället. Men däremot meddelar han psykiatriavdelningen att Ali är i behov av en psykiatrisk bedömning. En sådan kontroll bokas dock inte in förrän till dagen efter, den 9 maj. Då ber sig psykiatriken Annie över till Alis cell.
Det var för mig en okänd patient som jag inte hade haft någon kunskap om innan.
Annie har över 20 års erfarenhet som psykiatriker och ser direkt tydliga tecken på att Ali mår dåligt. Han svarar inte på tilltal och verkar heller inte medveten om vad som händer runt omkring honom. Annie bedömer hans tillstånd som allvarligt.
Och det är en liksom lite oklar situation, för det är någon som mår dåligt, som är på rummet, som är på en madrass, som är naken. Det är liksom uppenbart att det har varit problem på något sätt. Annars så blir man inte av med kläderna om man inte har försökt skada sig eller göra någonting.
Nej.
Så det var liksom min ingångspunkt, att här har det varit stökigt och bråkigt och den här personen har blivit tvungen att ha en madrass på golvet för att det inte har gått att ha ett vanligt bostadsrum.
Nej.
Och det, tyvärr så kan han inte ha någonting som han kan skada sig med. Så det var min utgångspunkt.
Inte heller Annie gör någon kroppslig undersökning av honom, vilket heller inte alltid är rutin vid bedömning av en intagen psykiska tillstånd. Att göra en kroppslig undersökning ligger på sjuksköterskornas ansvar. Men detta gjordes aldrig. Annie skriver dock ett vårdintyg och ser till att Ali direkt ska få transporteras över till Sankt Görans sjukhus.
När man har träffat många som sitter isolerade och av väldigt olika skäl, så är det ju så här att ingen mår ju bra av det.
Nej.
Det är naturligtvis grunden för det hela. Men vissa personer klarar det ändå, trots allt hyfsat.
Mm.
Vissa personer vill inte därför att de har en situation där ute som de absolut vill undvika eller inte tillbaka till. Alltså de har inte osäker, det finns bara osäkerhet i deras liv. De mår jättedåligt. Men de kan bli väldigt utagerande. Och andra personer märker man att mentalt, psykiatriskt, så håller de inte ihop.
Nej.
På grund av avskildheten. Och det där är liksom, det är lite som från fall. Det är någonting man liksom fångar upp. På något sätt. Det är väl därför man har yrkeserfarenhet också.
Utifrån din 20 år erfarenhet.
Att det är någonting som man vet liksom att så här vill jag göra nu, i det här fallet.
Och vilken kategori var Ali, så att säga?
Nej, jag bedömde nog att han får illa av isoleringen och att han absolut måste bedömas med avseende på psykisk sjukdom.
Ja.
Och det var ju, dessutom fanns det ju en historik i det. Och då, det ökar ju sannolikheten att han inte ska klara isolering.
Men trots att Annie agerar snabbt och blir den första att se till att Ali flyttas från den nedsmutsade cellen befunnit sig i under 3 veckors tid, så är det alldeles för sent.
Nej, men man gör ju en händelsebeskrivning vad som har hänt ett skede och gör en analys på vad det var som gick fel.
En tid efter att Ali avled så startade kriminalvården en internutredning, även kallad incidentutredning. Man utreder då hur rutiner har följts av de olika inblandade yrkeskategorierna, alltså kriminalvårdarna, kriminalvårdsinspektören och sjuksköterskorna. Verksamhetsexperten inom hälso- och sjukvård på kriminalvården, Karina, väljer att även Lex Maria anmäla händelsen och har i samband med det samtal med personalen på Sollentuna häktet.
Det jag tänker, det som har framkommit när jag hade samtal med den sköterskan som träffade klienten sista gången då, och att inte sjukvården hade fått någon information då från kriminalvårdare att den här klienten behövde en medicinsk bedömning.
Ja, förlåt, nu hörde inte jag på slutet.
När jag hade utredning med den sjuksköterskan som träffade klienten sista gången för medicinsk bedömning, då hade inte sjukvården fått någon information från kriminalvårdspersonal att den här klienten inte drack eller åt.
Det är det. Är det något mer som du kan se spontant? Eller är det det som du vill?
Ja, men jag tycker ju, det är jätteviktigt att det finns en bra kommunikation mellan baspersonal och sjukvård. För baspersonalen är ju runt klienterna hela dagarna. Ja. Och när de ser någon avvikande eller någonting som inte de kan, så tar ju de, det är min erfarenhet, att de alltid tar kontakt med sjukvården. För att de är ju inte medicinskt utbildade.
Nej.
Utan de är ju kriminalvårdare med olika bakgrunder. Då. Så där brast det i kommunikationen mellan baspersonal och sjukvård.
Så det krävs en personal mellan en kommunikation mellan kriminalvårdspersonalen och sjukvården?
Ja.
För att lösa sådana här, för att undvika sådana här följder helt enkelt?
Därför att sjuksköterskorna får ju väldigt mycket sådana här blanketter att klienterna vill träffa sjuksköterskan och så. Och de träffar ju sköterskan och gör medicinska bedömningar.
Ja.
Men de klienterna som inte hör av sig, nej, men då söker ju inte sjuksköterskan upp dem om de inte får några signaler att de behöver göra en medicinsk bedömning.
Så det krävs signaler från personalen helt enkelt?
Ja.
Det har uppstått en brist i kommunikationen mellan kriminalvårdare och sjuksköterskor. Hur och var bristen uppstått är något oklart, eftersom att information om till exempel Ali bör ha lyfts under morgonmötena. Det hade kunnat vara enkelt att kontrollera vad som faktiskt sades på morgonmötena. Men polisens utredare har inte lyckats få fram några anteckningar eller någon protokollföring från dessa möten. Något som rättens ordförande tycker är anmärkningsvärt.
Alltså en fråga, det är ju intressant det här för oss som kommer lite utifrån då. Vi har förstått att de här morgonmötena är ganska viktiga där sjukvårdspersonal är med.
Mm.
Det som kanske är lite konstigt när man är utifrån, vi har inte sett så mycket av protokoll från de här mötena. Vad är din erfarenhet av det, att man brukar ha dokumentera? För om jag har förstått det rätt så är det lite grann utifrån morgonmötena just som det blir ett vem gör vad och när. Det är ju lite enklare då om man har det dokumenterat.
Absolut. Hälso- och sjukvårdspersonal är ju väldigt drillade på att allt man gör, det dokumenteras. Men ibland så brister det en andra yrkeskategori i kriminalvård.
Var mötesprotokollen befinner sig, om de ens existerat, förblir ett mysterium. Polisens utredare hittar bara ett fåtal och i dem nämns aldrig Ali. I incidentutredningen rörande Alis dödsfall riktas det bland annat kritik mot sjuksköterskan Jens arbetsinsats. Där står citat: utredaren vill framhålla sjuksköterskans agerande i samband med besöket den 8 maj, där det bedömdes att Ali är i behov av psykiatrisk kontakt, men ej i behov av någon somatisk vård. Till grund för bedömningen ligger endast iakttagelser i stunden där sjuksköterskan hela tiden befinner sig utanför rummet och tittar in genom luckan. Han tar exempelvis inte blodtryck. Inte heller känner han på hudens elasticitet. Det senare kan vara ett sätt att ta reda på om klienten är uttorkad. Karina anser att en sån här fysisk undersökning av Ali borde ha gjorts.
Det åligger ju sjuksköterskan i sin yrkeskompetens att göra en medicinsk bedömning, att ta på patienten, känna på huden, ta blodtryck, ta blodsocker, ta tempen.
Så känna på huden och ta blodtryck, hur känner man liksom då att...
Man Och i det här fallet borde man väl kunna känna ifall huden var varm eller om den var elastisk.
Under internutredningens gång upptäcktes det också att sjuksköterskan Jens under tiden Alice har häktad stulit starka receptbelagda läkemedel från Sollentuna häktets läkemedelsförråd.
Det står att han använder då beroendeframkallande värktabletter.
Ja.
Och det kan ha viss betydelse. Kan inte du berätta om din kunskap om det och hur det eventuellt påverkade hans arbete?
Nu vet inte jag hur mycket tabletter han konsumerade varje dag, men jag vet ju att det försvann ju väldigt mycket läkemedel som han stal från sin arbetsplats då.
Ja.
Och hur han har doserat det kan inte jag uttala mig om. Det är inte, han har ju inte fått de här starka läkemedlen förskrivet av läkare, utan han har ju försörjt sig själv genom Sollentunas läkemedelsförråd.
Okay.
Så jag vet inte om han har tagit 1, 2, 5. Så jag har inget svar på det.
Om man har tagit en mängd sådana tabletter, oklart hur många, kan det påverka ens yrkes?
Ja, det är ju opiader. Så att, det är ju starka läkemedel.
Vet du om personalen på avdelning 5 eller om kollegorna kände till att han använde ett visst antal beroendeframkallande läkemedel?
Nej, det kom som en chock för sjuksköterskan när det framkom att han hade stulit läkemedel.
Ja, jag förstår.
När Karina börjar höra sig för bland personalen träder flera fram och insinuerar att han kanske inte var den mest noggranna eller mest aktiva av sjuksköterskorna.
Alltså, jag jobbar ju inte på Sollentuna, men ibland så kan jag kanske ha hört från den samordnande sköterska att lite slarvig och försvinner, var mycket på plan 5 och fika med personalen så där, och inte gjorde systerlappar så där.
Men han hängde på plan 5 mycket då?
Ja, han hängde väldigt mycket där enligt samordnande sköterska. Och han satt och snackade med personal och så medan de andra sjuksköterskorna jobbade med.
Ja, jag satt gärna på 5:an och fikade. För att det var en kompetent och trevlig personal.
Han tyckte att det var trevligt att fika med personalen på avdelning 5. Men ser inga konstigheter i det. Enligt honom själv var och är han duktig på sitt arbete och skulle aldrig försumma en patients hälsa.
Jag vill fråga dig om en grej. Har du läst den här kriminalvårdens incidentutredning? Som kom i oktober?
Nej.
Har du fått del av slutsatsen i den? För det gäller ju dig också.
Nej, jag tror inte det.
Okej.
Vid tiden för tingsrättsförhandlingarna har dock han själv inte tagit del av vad internutredningen dragit för slutsatser kring just hans arbetsinsats i det här aktuella fallet. Internutredningen kretsar inte enbart kring hans insats. Men i de delar han nämns är kritiken skarp.
Samma sjuksköterska gör en bristfällig medicinsk bedömning genom luckan till bostadsrummet utan att gå in till honom och närmare undersöka hans tillstånd. Håller du med om det?
Nej, det gör jag inte.
Nej. Varför skriver de sådär?
Sannolikt för att de inte har erforderligt med kunskap för att bedöma min insats.
Okej. Och sen skriver de dessutom, det får därför anses troligt att sjuksköterskans agerande kan ha haft en direkt påverkan på den tragiska händelsen. Är den meningen att om han transporteras till sjukhus på kvällen 8 maj istället för som nu först dagarna på, så tog han chansen att överleva i vart fall varit större. Den här bristen bedömer utredningen därför av betydligt allvar i slaget.
Rena spekulationer.
Ja, det är ganska hårda ord.
Ja.
Vad har du för kommentar till det? Vad säger du om det? Har du missat din bedömning av det somatiska tillståndet?
Jag tycker inte att jag har det med de ingångsvärdena som jag hade då. Nu när vi sitter här med facit i hand, vad det förskräckliga som hände med Ali, då kan man alltid rannsaka sig själv och tycka att man kanske kunde ha gjort någonting bättre.
Min fråga blir egentligen så här, och det blir kanske, du får ta det för vad det är, men undersökte du verkligen Ali ordentligt den 8 maj?
Jag försökte bilda mig en uppfattning om hur han mådde psykiatriskt, för han gav inte intryck av att må dåligt somatiskt. Nej.
Den här processen handlar inte om dig på något sätt. Men det är viktigt att allt kommer fram. Grund för alla bedömningar. Och då står det i den här incidentutredningen. Eller jag kan fråga dig så här rakt ut. Under den här perioden, var du beroende av läkemedel eller något sånt där?
Det är riktigt.
Du var beroende av läkemedel?
Ja.
Okej. Hur påverkade det dig?
Ingenting.
I ditt arbete?
Ingenting.
Nej. För det står nämligen här. Får jag fråga vilka typer av läkemedel?
Oxynorm och Oxycontin.
Okej. För det står nämligen så här, och då får du svara på det utifrån vad du har svarat här. Då står det så här: en förklaring till bedömningen om Alis hälsotillstånd är att, som han själv uppgivit, använde beroendeframkallande värktabletter vid den här tiden. Så använder av beroendeframkallande läkemedel har också konstaterats i efterhand. Det går naturligtvis inte med säkerhet att säga på vilket sätt eller vilken omfattning detta påverkat honom att göra professionella bedömningar av klienters hälsotillstånd. Utredaren håller det emellertid för troligt att det kan ha haft en viss negativ inverkan. Kommentar till det?
Det är fel.
Det är fel. Ja. Okay. Ja, tack.
Men det är inte sjuksköterskan Jens som åklagaren menar bär ansvaret för Alis död. Det är inte han som är åtalad för något brott. Och det är inte heller någon annan av sjukvårdspersonalen som är. Och inte heller någon utav kriminalvårdarna. Den som åklagaren väckt åtal mot med brottsrubriceringarna vållande till annans död och tjänstefel är kriminalvårdsinspektören, tillika avdelningschefen, Johan. Det är han som bär det yttersta ansvaret för det som har hänt, menar åklagaren. Vi hör en av kriminalvårdarna, Patrik.
Ja, alltså chefen är... Om det inte är något speciellt möte eller så är cheferna med.
Ja. Och den information du har berättat om nu, antingen vad du har sett eller framförallt vad andra har berättat och som togs upp på mötena, fick Johan del av den informationen?
Ja, alltså om chefen är med så får han del av den informationen, absolut.
Sa han någonting, reagerade han någonting på den informationen om Alis mående som du berättade, att han blev sämre och det här med maten och så vidare?
Jag kan inte komma ihåg att han sa någonting. Däremot så det jag vet är att något som jag har saknat, det är återkoppling på vad som skedde.
Från vem då?
Från Johans sida och från sjukvårdens sida.
Ja. Fick du något besked eller beslut eller liknande från Johan för att förbättra Alis situation?
Inte verkligen komma ihåg i dagsläget, nej.
Kriminalvårdarna är alltså inte bara övertygade om att de gång på gång under morgonmötena och inför sjuksköterskorna lyfter upp problematiken kring Alis mående. Flera av kriminalvårdarna vittnar också om att de gick direkt till chefen Johan med klagomål.
Och till vem lyfter man detta angående Alis mående? Till vem eller vilka?
Ja, det är väl främst då till Johan, eftersom att det är han som är chef, eller han var chef på plan 5.
Ja. Och vad fick han för information?
Att han inte mådde bra. Att man tyckte att någonting behöver göras.
Den här informationen som du nämnde, att Ali inte mådde bra, att man borde sanera, borde vara en annanstans. Att man nämnde det här med maten och att han blir psykiskt instabil. Och det här med drickan. Har Johan fått den informationen?
Ja.
Du är säker på det?
Ja.
Vidtog han någon åtgärd enligt dig för att förbättra Alis situation?
Nej.
Enligt kriminalvårdarna råder det inga som helst tvivel om att Johan redan i ett tidigt skede blev informerad om den ohållbara situationen kring Ali. Men någon åtgärd eller återkoppling skedde aldrig.
Är han ute bland klienterna och kollar till dem och sådär, eller sitter han mest på kontoret, eller är det en blandning, eller hur skulle du kategorisera honom som chef?
Då satt han mest på kontoret.
Även kriminalvården Micke lyfter problematiken kring Alis hälsotillstånd direkt till Johan. Micke är bland chefer och kriminalvårdare känd för att vara rak, tydlig och bestämd, så till den grad att han ibland hamnar i konflikter. Enligt Micke är det en omöjlighet att Johan inte kan ha förstått allvaret i det Micke förmedlar till honom om Ali.
Och vad förväntar du dig, eller om jag säger så här, den informationen som du då lämnade till Johan, vad förväntar du att han skulle göra med den som chef?
Tillse att Ali kom därifrån.
Obduktionen och utlåten så visar ju att Ali han avled av uttorkning och vätskebrist helt enkelt. Den 9 maj. Det vill säga under tiden då han var häktad på avdelning 5. Har du någon förklaring till varför det kunde bli så? Vad var det som gick fel?
Det
Att man inte på chefshåll insåg allvarligt i Alis situation och tillsåg att han hamnade på hos psykiatrin redan från början.
Man skulle ha flyttat honom på egen, alltså, man skulle inte ha suttit så länge bara.
Nej.
Kriminalvårdaren Sandra menar att hon och flera andra redan efter någon vecka pratade om att Ali inte borde få fortsätta sitta isolerad, utan att han borde ha flyttats till sjukhus eller till en rättspsykiatrisk avdelning.
Och enligt din mening, vems ansvar är det och att göra det och, eller att initiera det?
Ja, det är ju vår chef då, Kvinns då.
Kvinnspen?
Ja.
Mm. Okay. Efter, jag har bara någon fråga kvar. Efter det här tragiska hände och sen förundersökning och sen åtal, har du arbetat kvar på Sollentunäktet?
Ja.
Har även Johan jobbat kvar?
Ja.
Har du träffat honom och har ni diskuterat det här på något sätt? Har det diskuterats inom Sollentunäktet?
Det som har hänt?
Ja.
Ja, att det har diskuterats, ja.
Ja.
Okay. Jag tror att vi behövde prata av med varandra.
Okej. Okay. Och varför, och det kanske är en jättedum fråga, men varför behöver ni prata av er om det som hade hänt med Ali?
För att det är inte normalt det som hände.
Nej, jag förstår. Jag förstår. Jag är nöjd där, tack.
Mm, jag tror jag har gått på det.
Tack, hur menar du då?
Vi kan bara vrida mikrofonen.
Hur menar du då?
Ja. För att se en människa krypa som har gjort det på marken, det är inte sunt.
Och då säger du att det här är Johans ansvar. Finns det något utrymme för att han inte hade något grepp över den här situationen?
De visste, vi tog upp det varje morgonmötet. Gjorde det, så de visste om.
Och då sa du på åklagaren så att det kom ingen respons.
Nej.
Men vad sades? Vet du vad som sades?
Nu tog jag upp hur länge ska jag fortsätta så pågå.
Och då säger du att det var inte bara du utan det var även kollegor som gjorde det. Så du menar att det finns inget utrymme för att Johan inte skulle ha känt till hur det var med Ali?
Nej.
Okej, okay. Tack så mycket.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 2 av 3 om dödsfallet i Sollentuna häktet. I del 3 hör vi den tilltalade avdelningschefen Johans berättelse.
Tycker du att du, utifrån vad som har kommit fram sen efteråt, och saker och ting behöver inte vara brottsliga, men man kan liksom göra fel ändå. Tycker du att du kunde gjort någonting annorlunda, så här med facit i hand?
Jag vet inte så. Vi får ju se vad den här rättegången kommer fram till.
Jo, men bara spontant, alltså som chef eller som arbets... Som människa helt enkelt. Alla gör fel ibland.
Mm, och jag har inget bra svar just nu.
Du kan inte komma på något som du kunde gjort annorlunda.
Vi får ju se sen i slutet av den här rättegången.
Okej, tack.
Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.